Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Två matchbollar förbrukade, men en kvar att förvalta. Rögle är hårt pressade och dessutom med skador på viktiga spelare. Vi på Vågen Försäkringsbyrå erbjuder både förvaltning av kapital och försäkring mot skador. Kom igen nu Rögle, fram på nät och smasha in finalplatsen. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Boka av allt! Nu väntar tidernas Rögle-match. Så skrev Daniel Roth efter den fjärde semifinalmatchen när Skellefteå kvitterade till 2-2 i matchserien mot Rögle. Datumet 29 april klockan 20.00. Femte avgörande i Ängelholm i Catena Arena. Rögle ska försöka ta sig till final. Där är vi nu. Daniel Roth och Linus Alin är med er för att ge sina åsikter till er, kära lyssnare. Alla ni med någon form, någon slags Rögle sympati, missa inte det klockslaget, det datumet 2021.
Herregud, så här bara. Vilket drama vi har framför oss.
Hallå Hjälmen!
Hallå!
Hallå Linus!
Tjena!
Ska vi reda vid detta?
Är ni pigga och glada?
Glada är vi, pigga är vi inte.
Nej, ni ser lite så här halvslitna ut. Nej, det var en lång kväll Linus, igår, eller?
Linus är helsliten ut faktiskt. Jag är pigga om väl det.
Ja, det är det nu. Jag hade tre texter att skriva fram till kastade ut sista halv ett i natt. Och sen när man har jobbat så sent med det stresspåslaget vi har så är det ju lite kämpigt, va? Och somna direkt efter också, så att vi ser med det som man brukar göra, att folk får ha lite tålamod med oss kanske just det här avsnittet. Att vi ska göra vårt allra bästa för att febra upp den här femte semifinalmatchen ändå. Vi har ju ett ganska delikat smörgåsbord att diskutera kring när det gäller den här matchen. För det finns ju massor att prata om såklart.
Eftersom det är jag som tar hand om redigeringen så är det ju så också att jag lägger ut ett varningens finger till er två. Blir ni för såsiga, då kommer jag att speeda upp er i redigeringen. Och då kommer ni att låta som Kalle Anka. Båda två, eller Knatte och Fnatte. Och jag tänker inte vara chatte. Även om jag kom hem sent efter en lång bilresa till Jönköping igår kväll. Jag är på tårna.
Det är bra, Hjälmen. Det behöver vi idag. Underbart!
Vad är det som händer i den här semifinalserien? Rögle hade ju 2-0. Och ja, visserligen det var borta plan sen. Men de skulle ju bara surfa vidare till finalen. Nu är det ju inte alls lika säkert längre.
Nu har vi ju en episk final framför oss. Nej, det som händer är väl att det är en fantastisk matchserie mellan två rätt så fantastiska lag faktiskt. Så att, ja, det har inte gått att skilja på dem än så länge. Skellefteå har tuggat ihop det här till en femte avgörande. Rest sig och ja, plockat hem detta till det avgörande. Riktigt häftigt.
Det är ju, alltså det man ser från Skellefteå här nu är ju precis anledningen till att man lyfter dem som SM-guldfavorit för några veckor sedan. Det är ju ett otroligt sekt lag att besegra. Det såg man när de mötte Luleå i den här bästa sjuan i kvarten, hur de reste sig och krabblade sig förbi då. Vi ser det nu, hur de är verkligen, verkligen nere för räkning. Men de ger sig inte, de kastar inte in någon handduk. Och de har de här spetsspelarna som kliver fram för dem. När det brinner till. Oskar Möller, Jocke Lindström, såklart absolut ingen tillfällighet att det är han som snappar in det här förlängningsmålet i match 4. Och nu när vi står inför match 5 så är det ju helt öppet. Nu är det, kan tillfälligheter avgöra en utvisning hit och dit, ett tveksamt målvaktsingripande. Ni vet, den sortens sekvenser kan liksom ge en finalplats för Rögle eller sätta stopp för den här säsongen.
Det, ja, jag håller med. Det är lite denna kapaciteten. När man har pratat gott om Skellefteå under säsongen så är det ju på de här grundvalarna liksom, att de har den här häftiga blandningen av jävs driv, ungdomlighet, tunga veteraner. De har ju sett den här kapaciteten. De fick inte riktigt fram den i grundserien. Och det känns lite som att det behövdes. Liksom, att de fick möta Rögle som kanske piskar upp dem på nästa etage. Liksom, för att har det spelats 12 perioder så känns det som att Rögle har liksom drivit 8, 9, 10 av dem.
Exakt så. Det är det. Alltså, man hade kunnat peka på och kritisera saker i Rögles spel om det hade funnits fog för det i de här två bortamatcherna. Att man har fallit igenom, man har inte pallat för pressen. Det har blivit liksom finalfrossa i truppen. Jag tycker inte det. Jag tycker man har gjort två bra prestationer, framförallt i match 4. Men om man vinner skotten, men vad blev det till slut? Jag kan kolla på min fusklapp här. 35-18 över tre perioder och den lilla förlängningssnuten där innan Lindström avgjorde. Man driver spelet. Det är alltså effektiviteten som saknas ju i Rögle. Jag tycker inte det fanns något tecken på att man börjar liksom få mentala spöken heller. Nu handlar det om att ha en tillräckligt stark grupp fysiskt och framförallt mentalt i match 5 för att palla med insatserna i den här matchen.
Nu, ni som inte vet vad som händer här, får vi delge det. Jag ser ju då mina kollegor framför mig och Daniel skickar en symbol, en sömnig symbol till Linus. Att det var för saggigt och Linus svarade med ett finger som inte var pekfingret. Typ.
Härlig poddstämning idag.
Nej, jag skulle bara skoja.
Men vad jag skulle säga, jag räckte upp fingret innan detta, var att jag hade tyvärr inte möjlighet att se den här fjärde matchen, för jag var uppe i Jönköping då och bevakade HIF, så det var inte synd om mig. Jag fick ju en annan rolig bevakning. Alltid spännande. Nu kanske inte den matchen var så stort underhållsvärde på, men jag har kollat på highlightsen så här på förmiddagen då, och jag kan konstatera att det du var inne på, Linus, de spelade bra, men vilka enorma chanser Rögle hade. Det här skulle de ju ha avgjort, och jag tänker automatiskt en Dennis Everberg, en Daniel Saar. Hade någon av de två varit med så hade förmodligen Rögle redan varit i final. Det vet vi inte. Det är en spekulation. Vi kommer aldrig få veta svaret. Men att Rögle lider av att ha två av de absolut viktigaste spelarna borta är ju förmodligen helt avgörande i en sån här match som igår. Gustav Lindvall, ett monster. Ett monster i mål.
Jag tror du har helt rätt. Med de här två så tror jag också att de hade varit i final faktiskt. De har haft extrem otur och fått skador på fel spelare. Å andra sidan har ju Rögle, när Sara och de varit med, varit väldigt bra på att sprida ut sitt målskytte. Fått liksom till och med målskytte från Adam Edström och kompani i fjärde kedjan. Så det är väl lite dubbelt, men att bli av med liksom sina två bästa målskyttar i de här matcherna när allt ställs på sin spets, det var ju det sämsta som kunde hända.
Ja, egentligen skulle jag vilja säga att de har blivit av med 2,5. Jag ska förklara vad jag menar med halvan. För att de blir av med Everberg och Saar betyder också att Simon Ryfors får en helt annan roll. Och har ju inte varit lika framträdande, vad jag har sett i alla fall, sen de två spelarna försvann. Så Simon Ryfors är ju inte borta och oviktig. Men en del av hans kapacitet har inte varit lika framträdande.
Det är ju nästan liksom 2,5 eller 3,5. Liksom. Att en spelare försvinner, det är ju tråkigt för den spelaren, men det får ju så många följdverkningar. Framförallt när det är spelare så högt i hierarkin. När liksom Saar försvinner så försvinner, eller så liksom hackas den kedjan sönder. Ett powerplay som man har stått och gnuggat på hur länge som helst går också sönder. Man får uppfinna nya konstellationer med nya liksom spelvägar. Sak samma när Moritz Seider går sönder. Det drabbar inte bara honom, det drabbar backparet, det drabbar Erik Jelena som går ner ett halvtakt, det drabbar det andra powerplayet. Så att det får ju extrema följdverkningar, skador på de absolut bästa spelarna.
Å andra sidan, vilket i och för sig inte har sin förklaring i, ja, kanske delvis i och för sig, att de här spelarna är borta, är ju att Leon Bristedt har varit mer framträdande, har orkat mer, fått mer sprutt i benen, tagit fler minuter och gjort fler poäng. Så den enes död är den andras bröd. Nu är det inte någon som har dött, tack och lov. Men det har ju också betytt att Leon har fått fler minuter och orkat spela fler minuter. Det är ju nästa faktor i det hela.
Ja, men hans retorik också i samband med matcherna. Jag intervjuade honom efter hemmamatch 2 när han var högst bidragande i produktionen till den segern. Att han säger ju nu också att det går på rätt håll. Han känner kraften i benen igen och han har ju haft en plan hela vägen här och kunna leverera och liksom göra skillnad i slutspelet. Och det gör han ju. Men det är ju ofrånkomligen så, precis som ni två är inne på. Cam Abbotts lista över big no-no-spelare och går sönder i de här typen av matcher. Det är ju tyvärr för Rögle precis de som har försvunnit. Jag menar, tar du bort Daniel Safer, sen kommer nästa smäll med Morris Seidon och var han visserligen tillbaka i match 4. Och sen då Dennis Everberg. Alltså det är ju tillsammans med Rifalk och Ryfors kanske, eventuellt Britén, de spelarna som Rögle verkligen vill ha på isen.
Jag satt och funderade på vad jag skulle säga och jag ville komma in också på att det finns så många sidor av ett mynt. Egentligen finns det bara två, men det finns fler sidor tycker jag att fokusera på här. För man kan också se det så här att Rögle, trots att man har dessa spelare borta, bjuder upp till en sån enorm dans och för spelet, driver spelet, har fullt med chanser för att kunna avgöra och gå till final. Och så är det effektivitet som saknas, men att man ändå kan vara, ska inte säga överlägset eftersom jag inte har sett matchen, men ändå vara klart i förarsätet trots dessa skador, säger ju ganska mycket om Rögles kapacitet.
Ja, det gör det ju definitivt. Men jag var själv inne på det efter hemmamatcherna, de två, det kändes ju som två perfekt utförda matcher. Det var alltså ingenting att anmärka på. Sen åkte man upp till tredje matchen och den matchen kastar man ju bort lite genom att men svajig disciplin i första perioden och satte sig i ett underläge. Sen spelade de ganska bra där, men det är ju inte många liksom i den här serien, det är inte många svackor vi pratar om. Där är en första period i tredje matchen som inte är jättebra. Det är kanske en tredje period igår som är ganska jämn och en förlängning där jag tycker Skellefteå kanske driver lite hårdare. Annars är det ju Rögles serie sett till liksom kontroll och att liksom driva spelet, att hålla liksom både i ratten och gaspedalen. Det är ju Rögle som håller i det.
Och det är det jag tänker faktiskt talar för Rögle även i femte matchen, plus att det är hemma. Där det har visat sig i den här matchserien ju att hemma favören, trots att ni som följer Rögle normalt på plats inte får vara där, så verkar ju hemmaplan ha en viss betydelse.
Jag intervjuade Anton Bengtsson efter match 4. Han sa det liksom att i omklädningsrummet hade de pratat om att Skellefteå tar inte tre raka mot oss. De ska få det väldigt tufft i Ängelholm nu i match 5. Det har man ju själv tänkt också efter de här två första Rögle-segrarna. Tänkte, kan man se Skellefteå vinna en av sina hemmamatcher? Ja, det kan man. Kan man se dem vinna två? Nej. Kan man se dem ta tre raka mot det här Rögle-laget? Absolut inte faktiskt. Det var ju känslan där och då att Rögle, alltså tre matchbollar slammar man inte bort helt enkelt.
Ja, när jag läste det där citatet så fick jag nästan lite så här dåliga vibbar, för jag minns att det var någon i HV71 som uttryckte sig på något liknande sätt. Brynäs tar inte tre match till mot oss ungefär. Och sen vet alla hur det gick. Så att just ett sånt där uttalande tar jag inte så jätte... Jag fäster inte så stor vikt vid det faktiskt.
Ja, men det handlar om vilka signaler man skickar inom laget. Han berättade om jag frågar hur hanterar gruppen detta? Hur är stämningen där inne i omklädningsrummet på ett ungefär? Och då svarar Bengtsson så att alla hade gått samman direkt efter Skellefteås förlängningsmål. Och man kan ju välja antingen då liksom att sitta och deppa i en hörna, eller så går man samman direkt och bestämmer sig. Och det, han ville förmedla att Rögle-spelarna hade gjort just det.
Jag tycker också att det finns en enorm skillnad på liksom Brynäs och HV. Brynäs har varit liksom extremt sopiga hela säsongen och liksom tävlat i olika sätt att förlora matcher på, att vika ner sig på. Rögle har ju faktiskt varit ett lag hela säsongen som har bemästrat alla sorters motgångar. Det har varit ett lag som har hittat liksom sätt att vinna, hittat sätt att utvecklas och driva sig framåt. Lag som har vunnit väldigt mycket jämna matcher och liksom bara utstrålat karaktär. Så det är klart att det har väl mycket större bäring när Anton Bengtsson säger detta än när någon i Brynäs säger det.
Självklart är det så. Nu har väl i och för sig inte HV gjort någon strålande säsong heller, så att Brynäs, att uttala sig så att Brynäs inte skulle ta tre raka eller vad det var mot just HV var ju kanske inte helt underbyggt. Men jag vill komma till här också med Anton Bengtsson och hans uttalande, det är att jag undrar om han och andra i laget ändå inte känner en viss oro om de går till sig själva och skulle vara helt ärliga. När man då vet att får vi inte tillbaka Dennis Everberg och eller Daniel Saar, om ingen av dem kan vara med igen, och sett till vilka chanser de hade, finns det inte det där att det här är oroväckande? Vi har Tambellini, ja vi har Jelinek som kan panga in, Simo Ryfors har ju gjort enormt mycket mål, såklart att det fortfarande finns, men maktbalansen, Skellefteå har kanske fler poängspelare, avgörande spelare när Everberg och Saar inte är med, om man jämför.
Ja, men din första fråga där, känner man inte en viss oro som Rögle-spelare, tränare, supporter, den som jobbar på kansliet just nu? Klart att man gör. Det är bara, alltså, det är människor vi pratar om. Alltså, självklart har dyker upp tankar i alla skallar att som man försöker slå bort. Tänk om vi tappar detta. Tänk om vi torskar tre raka här. Det handlar ju någonstans, vad har man att luta sig tillbaka på nu? Vad har man att gå tillbaka på som lag och liksom bestämma sig, det här ska vi göra, det här är vår uppgift för att kunna slå in den här matchbollen nu till slut då. Och där är ju Rögles stora fördel, tycker jag, det här maskinlika spelet som man har visat upp, även utan sina stjärnspelare. Hade man haft en första kedja där man sagt att okej, Ryfors, Saar, Everberg är liksom, de måste funka för att Rögle ska nå den här finalplatsen. Då är det en grej. Men det är ju inte där Rögle är. Det är ju inte det som är Rögles stora styrka. Rögles stora styrka är kollektivet. Den utspridda produktionen. Att flera spelare kan kliva fram och avgöra. Och driva spelet. De har en fjärdelina som kan skapa lika mycket chanser som en första lina har kunnat göra tidigare. Så där tycker jag diffen är på att Rögle fortfarande kan sätta sig ner. Och tycka och tänka att man har tillräckligt mycket att luta sig mot för att kunna vinna det här.
Jag tycker det ändå någonstans är väldigt skönt att vi så här långt in på säsongen står inför en sån fantastisk uppgörelse, ändå slår fast att Rögle-spelarna är människor. Vi har ju under hela säsongen pratat om att det är en maskin, och maskiner brukar inte ha så mycket känslor och blir inte påverkade så mycket, så skönt att vi ändå kan slå fast det, tycker jag.
Ja, men känslan är ju att i den här sista nu finalen så handlar det väl om liksom att få ut allt man har. Jag tror fortfarande liksom sätter Rögle ut, kommer upp i någon slags liksom slår i taket med, som de gjorde, spelar som de gjorde de första två matcherna hemma, så kommer de att fixa detta. För att lite bättre än Skellefteå tycker jag att de är, men nu är det ju någonting annat. Nu blir det ju nerv. Det är klart att nu har ju Rögle också någonting att förlora. De första två matcherna har ju Skellefteå spelat med kniven mot strupen. Nu har ju Rögle någonting att förlora, verkligen. Så jag tror, men jag tror liksom, vinner Skellefteå detta imorgon, så är det ju inte så att då har ju Rögle lite grann fallit på eget grepp, kan jag känna liksom. De har haft liksom sina chanser och haft förutsättningar trots att nyckelspelare varit borta liksom. Det här är ju bara upp till dem själva. Så går de ut och liksom gör som Anton Bengtsson säger och knyter liksom näven och rullar ut, dundrar igång maskinen, så går de till final. Det tror jag.
Alltså någonstans så är det också så. Det är inte bara solsken och rosor och hej och hå i ett SM-slutspel genom hela vägen. Det, i 98% av fallen så dyker det upp sådana här tillfällen för lag, oavsett om det är Rögle den här säsongen eller Växjö tidigare, Frölunda när de vann. Den här typen av vägbulor som är höga och jobbiga att ta sig över. Någonstans för att gå hela vägen så måste man övervinna sånt här också. Och det är där Rögle står nu. Inför den här utmaningen med stort U som kan ta dem till hela vägen till guld.
Ja, jag är inte fullt lika övertygad som er här att knyter de bara nävarna i fickorna, gör det de ska så går de till final. Därför att som jag ser det nu så har Skellefteå ett mentalt övertag. De har ett mentalt övertag vad gäller målvaktsmatchen där Gustav Lindvall faktiskt trumfar Kristoffer Rifalk än så länge. Jag säger inte att Kristoffer Rifalk har varit dålig, han har varit bra, men Gustav Lindvall har varit ännu bättre. Skellefteå har slutspelsvana. De vet vad det här innebär, även om man kanske inte ska trycka för mycket på den punkten, för det är detaljer som avgör i en sån här match. Men Skellefteå-spelarna, utespelarna har ju också den vetskapen med sig att vi har vänt underläge mot Luleå. Vi har vänt underläge mot Rögle. Rögle har haft tufft på skadelistan. Vi har inte de här skadorna. Det finns ett mentalt spel här som Skellefteå går in till match med ett övertag. Och jag är inte säker på att Rögles maskin kommer att kunna brotta ner Skellefteå sådär bara de bestämmer sig för det. För Skellefteå bestämmer sig också för det. Nu går vi ut, nu tar vi, nu klipper vi dem och går till final.
Jo, men du är inne på någonting, Hjelm, och det är ju för att koppla till det vi snackade om i början av avsnittet här, att det är helt andra grejer som sätts i rullning nu när det är en helt avgörande match, för att det kan avgöras på tillfälligheter, det kan vara en utvisning eller ett målvaktsingripande som gör bestämmer säsongens öde. Men det du är inne på är ju helt rätt. Vem har mest att förlora i den här matchen? Var ligger störst press? Det är klart att det ligger på Rögle. Dels på grund av ingångsvärde inför den här serien. På grund av det här 2-0-överläget. Att man har haft två matchbollar som man inte har lyckats förvalta. Skellefteå kommer ju som en flygande underdog här. Och kan någonstans knäppa Rögle på näsan och ha allt att vinna i den här femte matchen, tycker jag.
Det som talar för Rögle å andra sidan skulle jag vilja lägga till, det är att Skellefteå faktiskt har haft fler matcher. De bör vara tyngre i benen. Skallarna tror jag inte är något problem, för det här är det de har brunnit för och spelat för hela säsongen. Men den fysiska kapaciteten, pallar de ett maskinmässigt Rögle? Det är jag inte heller så säker på, om jag ska vända på mitt perspektiv. Rögle bör ha en fördel rent fysiskt.
Ja, jag vet inte. De borde ha det rent eftersom Skellefteå har spelat mer och tuffare matcher. Men jag tycker att jag har svårt att se det hända imorgon att Skellefteå kroknar. Jag tycker liksom, kan det se ut som det gjorde igår att Skellefteå liksom steppar upp i en förlängning och nästan liksom driver den. De är ju en erkänd liksom fabrik med väldigt hög standard på hur man tränar och bedriver sin dagliga verksamhet. Så att, jag tror inte att det kommer att handla om ork i den här matchen. Som det liksom såg ut i Frölunda-matchen, serien, att Frölunda kroknar. Så finns det en annan aspekt också. Skellefteå har varit i de sju senaste semifinalerna de har varit i, har de vunnit alla och gått till final.
Oj!
Så det kan man ju säga är de vet hur man vinner en semifinal. Sen å andra sidan, de var ju liksom en liksom tiotalets dynasti och var i, ja, men vad har de varit i, sju finaler, men de vann bara två SM-guld, så de har ju, man ska inte säga att de har liksom, att det vinner kultur rakt igenom, att bara få med sig två guld på den liksom otroliga eran är ju, finns ju liksom vissa frågetecken kring, men sju raka finaler är, sen har de ju liksom någonstans längs vägen också fallit i en kvartsfinal, men de sju senaste gångerna de har varit i semifinal har de gått till final.
Vi kan väl passa på också att adressera kvaliteten och klassen på den här matchserien generellt. Vi har ju skickat till varandra många gånger under de här matcherna och pratat med varandra, Daniel, och liksom bara konstaterat att herregud, vilka ishockeymatcher man får se. Det är ju aldrig sett två svenska lag spela med den fysiken och den otroliga kampen i varje moment hela tiden om varje puck överallt på isen. Och samtidigt blanda det med klass. Det är inte bara så att det är grisas och det är närkamper, utan det är ju ögonblick och briljans också från de här skickliga spelarna som är helt enkelt otroligt underhållande.
Jag håller med. De har lyft allting till en nivå som jag inte riktigt kanske såg komma. Otroligt imponerad av båda lagen. Det känns på något vis lite synd att inte de här lagen får spela final. Jag är rätt säker på när man kommer att summera den här säsongen så kommer man kanske att prata om den här serien som den moraliska finalen. Jag tror att det laget som vinner den här serien kommer att vinna guld. Jag har sneglat en del på Örebro och Växjö och jag tycker att liksom att sett i liksom driv, intensitet, fart, fysik så är det klassskillnad. Även om det känns som att det börjar steppa upp och bli vildare i den serien också.
Vi pratade inför Rögles kvartsfinal mot Frölunda om att det hade förutsättningar att bli en klassisk kvartsfinalserie över 7 matcher. Men om några år när man blickar tillbaka på det här slutspelet så tror jag väl, som du Daniel, att det är den här bäst av 5-serien man kommer att prata om och minnas mest, att det var, man kommer nog att prata om den som en tvättäkta klassiker, inte bara för Rögle utan i generellt för svensk slutspelshockey.
För att vara lite besserwisseraktig här så var jag ju inne på innan den här matchen att det kändes som att det här skulle kunna vara finalen, och då var ni inte lika övertygade. Sen vill jag också lägga till protokollet att från den andra matchen. Jag tycker faktiskt att, om jag minns rätt här i huvudet, jag tycker att deras första match Växjö-Örebro var bättre än första matchen Rögle-Skellefteå. Jag såg en hel del på den matchen och jag tycker att den var riktigt bra alltså.
Det känns ju som olika typer av matchserier bara. Alltså,
men generellt det, hela matchserien så är ju den här starkare då, men jag skulle inte säga att den andra matchen genomgående har varit sämre, för det tycker jag inte.
Ja, det är ju beroende på hur man, alltså jag tycker ju att det jag har sett av Rögle Skellefteå kontra Växjö och Borås är ju underhållningsvärdet enormt, enormt mycket högre i Rögle Skellefteå-serien.
Ja, i alla fall från match 2 och framåt. I första matchen tyckte inte jag var så jätterolig när Rögle gick fram och tog ledningen. Då var det ganska mycket stänga ner. Så första matchen, ja, där håller jag inte riktigt med. Där sätter jag plus för Växjö-Örebro, men sen håller jag med er.
Jag tycker bara det är helt skilda serier där Växjö-Örebro handlar bara om dragkamp, inte göra misstag, stå rätt, minimera allting, medan det känns som att den som gasar mest och vill mest i Rögle-Skellefteå också vinner mest, och det är den typen av hockey jag gärna vill se.
Jag tycker ni har rätt båda två. Det har funnits inslag i den andra serien vad jag också sett som har varit riktigt bra hockey. Men det, här, ja, men det är väl tyck och smak. Jag tror ju om man får till att se och blicka lite framåt så alltså den hockey och den verksamhet som Rögle och Skellefteå bedriver just nu känns ju som en otroligt utvecklande hockey. Alltså det känns som att ett sätt att vilja spela som verkligen utvecklar individer. Jag skulle inte bli förvånad om Rögle och Skellefteå möts i finaler de kommande åren. Det känns som att de har jäkla skjuts i sin verksamhet och intressanta stommar och är intressanta för spelare att komma till, att återvända till utifrån. De har intressanta riktningar. Jag skulle inte förvåna mig om detta är SM-finalen 2021-2022.
Jag ska sticka ut hakan här. När det kommer till underhållningsvärdet så hävdar jag att Skellefteå ska göra första målet för att det ska bli riktigt underhållande. Det är poängen. Jag ska inte sitta och säga att jag hoppas på att Skellefteå gör första målet, men jag tycker att det har varit ett genomgående tema i den här matchserien. När Rögle gör första målet, då blir det lite mer stängd hockey.
Ja, men det blir, jag är supernyfiken på att se torsdags match, för att man ser ändå när nivån liksom pressas upp på det här viset som du har gjort i den här matchserien, så tycker jag liksom att det har hänt grejer som man inte riktigt kunde liksom se komma. Kunde man se att liksom spelare som Mattias Sjögren, som vi inte har pratat jättemycket om i den här podden, att han liksom driver sitt Rögle överallt i match efter match, och en av dem som vi sätter högst betyg på hela tiden. Han är, alltså han spelar på en nivå jag inte trodde han bemästrade. Samma Erlend Lesund, liksom de här fysiska spelarna. Samtidigt som liksom vissa av de här som har varit väldigt, väldigt dominerande innan, som Simon Ryfors, kanske inte riktigt kommer till samma rätt när spelet blir så här. Så jag tycker att det ska bli superintressant när verkligen allting ställs på sin spets i en femte avgörande match. Vilka tar flaggan och springer då?
Blir det gas eller blir det broms från start? Är det känna på varandra eller vill båda gå fullt för det redan från första tekning?
Nej, jag har svårt att säga att det blir någon broms. Det känns inte som att de riktigt har någon broms i sin repertoar. De vill för mycket. Hela verksamheten bygger på att våga och driva och ösa på. Och i Rögles fall vara väldigt fysiska. Det kanske inte finns riktigt liksom Skellefteås grund-DNA på samma sätt den här säsongen, men det känns som att Rögle har utmanat dem på ett fysiskt plan och Skellefteå har verkligen växlat upp där och mött dem på den planhalvan.
Däremot kan man ju koppla din frågeställning igen till just den mentala delen. Vågar man våga, så att säga, och det handlar inte bara om Rögle, det handlar om Skellefteå precis lika mycket, men i det här läget det krävs lite mer kyla och mental styrka för att göra den här extra grejen. När det är en liten risk, men kanske att man kan få en 2-1 med sig exempelvis. Eller göra sin gubbe och riskera att tappa pucken i fel läge för att skaffa sig ett läge för mål. När insatserna är så här höga så är det inte bara automatiskt att trycka på en knapp och säga okej, allihopa, nu gasar vi. Utan det krävs mer helt enkelt.
Och samtidigt är det ju så att inget av lagen vill ju falla på att man fegade ur när det väl gällde. Man vill ju inte vara där som bara står där och inväntar den andra spelarens misstag. Och så begår man själv ett misstag för att man inte spelar som man brukar.
Nej, det tror jag inte. Men det är skillnad på liksom vilja och kunna. Jag är helt säker på att alla vill våga mer än någonsin i den här matchen. Men det kan bli lite tvångströja också. När det är så mycket på spel så kan det bli att man vill men inte riktigt kan.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangan, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Jag är helt säker på att alla har samma intention att liksom dundra ut, men ja, man skulle kanske inte bli helt chockad om det blev liksom lite stundens allvar också, att det inte blev den liksom böljande fest när det, seriositeten skrivas upp.
När vi spelar in det här avsnittet onsdag förmiddag så har vi ju inte någon ny information just nu vad gäller Dennis Everberg, Daniel Saar, ja, och hur är det med Ted Brithén som ju också inte mådde helt bra igår, Linus?
Men jag kan väl ge en liten lägesrapport från nattens intervju med Rögles fysioterapeut Kristoffer Alvengrip. Vi kan ju också bara redogöra för Rögles läge när de då efter matchen här uppe i Skellefteå så borde man över och sitter väl på planet ungefär nu när vi spelar in detta och kommer inte ha någon träning i Ängelholm under onsdagen utan man går rakt på torsdagens matchvarning då. Så därför finns det inget tillfälle för oss att se vilka som är på is och känner sig för och så. Så det är den här informationen vi har och jag är ytterst tveksam på att någon kommer säga något annat heller än det som sades i natt.
Du tror inte Kamabot smyga ut och gör en liten smyghint i eftermiddag om hur det är med Daniel Saar, om han kommer att spela eller inte?
Jo, alldeles säkert. Jag tror han lägger korten på bordet faktiskt.
Ted Brithén då?
Ja, men han fick ju en tackling av Skellefteås Per Lindholm där. Han åkte in i sargen med vad som sågs vara ansiktet först. Eller det såg också ut att han trycktes in i sargen med ansiktet först av Lindholm där. Han bröt ju tillfälligt matchen där i tredje. Var tillbaka i förlängningen, missade de sista minuterna på tredje perioden. Spelar i förlängningen och Alvengrip säger att han absolut tror att Brithén är på isen torsdag. Så.
Om vi stannar till lite vid Ted Brithén, rätta mig här nu. Jag vill bara lägga ut en fundering så här öppet inför alla som lyssnar också. Har Ted Brithén varit den Ted Brithén som lämnade Rögle efter förra säsongen? Jag kanske är snett på det. Jag tycker inte det är kanske riktigt att han varit på den nivån, eller?
Nej, det har han inte. När han lämnade var han ju faktiskt, pratade sitt term om en av SHLs absolut bästa spelare. Kanske SHLs bästa center. Och på den nivån är han ju inte i det här slutspelet så här långt. Han är ju, det ser ju inte ut som att det lyser inte om honom. Det känns som att han letar efter någonting. Det indikerar väl också, vad han gjort en poäng på 4 matcher. Kanske inte den största målskytten de har, men det ska ju vara en spelare som leder det här laget på alla sätt. Och det tycker inte jag riktigt han har gjort så här långt.
Men det kanske där det finns en nyckelfaktor också, om nu Dennis Everberg och Daniel Saar inte är med, att Ted Brithén hittar upp på den nivån som han själv vet att han kan vara på och har visat så många gånger.
Ja, alltså jag sant att det skulle mycket väl kunna vara så att det händer något när som helst. Han har ju liksom, han har inte tappat någonting av sin kapacitet. Han har inte tappat något av fart eller vad ska man säga, initiativförmåga eller hjärna eller någonting. Han har ju hela paketet kvar liksom. Men det har varit extremt speciella matcher som, alltså typ av matcher som man kanske aldrig har sett, inte jag med Rögle i alla fall, med så otroligt fysiskt spel, och det är ju inte hans paradgren, det är ju inte den man har inte sett många liksom tacklingar som Seider delar ut, har man inte sett Ted Brithén dela ut genom sin karriär, så det är möjligt att det är en typ av hockey som inte riktigt där alla hans liksom fina egenskaper att komma fram.
Jag tycker du är på något spännande på spåren här, Daniel. Nu pratar du om det fysiska spelet som då kanske inte gagnar Ted Brithén och kanske inte heller gagnar Simon Ryfors. Men som gagnar Moritz Seider, som gagnar Ellen Lesund. På det stora hela, vilket lag, om man ser lagmässigt, gagnas mest av ett fysiskt spel? Rögle eller Skellefteå?
Rögle tveklöst skulle jag säga. Det finns mycket mer naturliga fysiska spelare i det laget. En större mix av allting. Skellefteå är också en liksom härlig mix. Men gå igenom och liksom leta efter spelare som älskar när det blir fysiskt spel. Så kan jag lova att du kommer upp i betydligt fler namn i Rögle än i Skellefteå. Och det är ju, karaktären i de här matcherna har ju gjort att spelare som man inte har sett så mycket annars. Det är ju de det snackas om. Mattias Sjögren, Adam Edström, Allen Lesund, Taylor Mattsson. Gjort ett liksom, fantastiskt slutspel.
Anton Bengtsson,
absolut. Även om Anton Bengtsson är ju alltid Han var ju lika värdefull i grundserien, tycker jag. Även om han sen har han liksom lyft sitt spel otroligt mycket han också. Men det är ju liksom Q-släpp och bingo för de som är fysiska spelare. Det är ju verkligen deras matcher nu.
Och det är ju här också Dennis Everbergs medverkan eller icke-medverkan blir så betydelsefull. Hans specialgren är ju som alla vet just den typen av spel när han får vara Dennis Everberg fullt ut, vinna de här kamperna framför mål, var obekväm. Skellefteå har haft stora problem att fånga honom i de matcherna han har spelat. Han drar på sig enormt mycket uppmärksamhet. Ni vet hans spelstil, hans rörelsemönster runt mål är ju... Ja, han är nästan ingen annanstans när han är på isen och Rögle i offensiv zon. Så där är ju också... vikten av att få tillbaka Everberg enorm för Rögle. Han är ju alltid som bäst när det gäller som mest och det har inte varit något undantag i det här slutspelet hittills.
Ska vi bara snudda vid ett ämne också som det blir lite polariserat nästan för att det är väldigt, väldigt mycket snack om domar grejer, alltså bedömningar. Det har varit i stort sett varje match mål som har dömts bort och som har godkänts och som har varit ifrågasatta. Det är väldigt mycket snack, märker jag, på Rögle-supporter om att Skellefteå är ute efter att liksom skada Rögle-spel, att man har skadat en i varje match. Vi är ju inte i den lådan och rotar jättemycket. Kan vi bara dröja oss lite kring det, eller?
Ja, det kan vi göra.
Min egen teori är liksom att den sortens liksom känslosvall som är igång nu, det är också på en nivå som jag aldrig har upplevt, alltså vittnesmål från supporter. Det här, folk kan knappt sova på grund av detta. Man märker ju att folk säger, tänker och tycker grejer som är så otroligt färgade just nu. Det är känslokaos i huvudet på supporter just nu.
Men ta exempel med Everberg skadat till exempel då. Han får en crosschecking över armen, revbenstrakten, mellangärdet där och tvingas utgå. En vild gissning och spekulation är att han slår upp någon slags gammal skada i den sekvensen, gissar jag. Men i alla fall, det är en crosschecking, kan absolut vara en 2-minutare. Men om du tittar på match 4 här så har ju Seider en crosschecking han delar ut i ryggen. Ryggslutet på en Skellefteå-spelare, kraftfull crosschecking, han får en 2 för Skellefteå-spelaren skadar sig inte. Alltså det är ju sådana här situationer oavbrutet i matcherna hela tiden.
Ja, och jag tycker också att det blir ju väldigt mycket svart och vitt i och det får det väl vara i supporterkretsen, men liksom för mig, jag kan ju liksom inte ryckas med i det. För mig, att en spelare blir skadad är ju tråkigt, men det blir ju, man kan ju liksom inte, jag kan inte gå bananas för att Dennis Everberg blir skadad i den situationen. Nej, ja, han är där och trycker med klubban, men det som du säger, Linus, det är inte mer än max, det är en 2-minutersutvisning kanske. Det är skittråkigt för Everberg. Daniel Saab blev skadad. Det var väl inte ens, det var inte ens någon Skellefteå-spelare i närheten. Kan inte de hjälpa att han blev skadad?
Jo, det var det ju. Men du är ju inne på rätt spår, Daniel. Det såg ut som en icke-situation. Kanske någon liten slashing. Jag är inte alls säker på det. Kan istället ha varit upp spekulation igen. Någon slags sträckning av någon form. Men det var ju inget som man reagerade. Oj, vilken slashing över handleden där kom. Försökte veva. Lokalisera den reprisen på hans sista byte och hitta egentligen bara en situation, och det såg ut att vara en icke-situation. Så det är där har du två av de här spelarna, Everberg och Saab, de som har försvunnit. Seider, situationen där med Möller, jag vet inte, det ser ut som de åker ihop och Möller är kortare än vad Seider är, hans hjälm träffar väl haken.
Jag kan inte heller, det är klart, den handen som trycker Ted Bruténs huvud in i sargen är inte jättesnygg. Men jag kan liksom inte stretcha det till att det finns någon stor konspiration där ute. Och sen, jag vet inte, jag vill också lägga ett protokoll. Det är klart att det är ju bedömningar och det fattas liksom beslut som går och kostar. Så vi ser att en del dömer ut liksom domarna fullständigt. Att det liksom är total katastrof. Alltså att döma de här matcherna som går i 300 km i timmen och det smäller hela tiden. Jag hörde någon sån här voicecamp och någon domare som sa att det är för fan mer tacklingar i den här matchen än det har varit på hela säsongen. Att någonstans liksom fatta beslut och fria och fälla i stridens hetta när det smäller. Liksom. Jag har tittat ner när jag har suttit och skrivit framför tvn. Varenda gång jag tittat ner i skärmen har jag missat en tackling. Så någonstans måste man också ha förståelse för att ja, men domarna är också människor. Jag kan inte se någon stor konspiration. Ibland får man domsluten med sig, ibland får man dem mot sig. Det är inte krångligare så, det får man ju dela med.
Om man tittar på utvisningarna, som sagt, jag kan inte tycka till eller säga någonting om gårdagens match, men om man tittar på den tredje matchen, du var inne på, Daniel, att om Rögle inte tar sig till SM-final nu så faller man på eget grepp, och då vänder jag mig till tredje matchen. Alltså, om det var någon tveksam utvisning, ja, det kanske det var, men i det stora hela, det var ju, för att tala klarspråk, det var helt enkelt korkade utvisningar av Rögle. Och att då där skylla på domaren att han tar Rögle utvisning på Rögle utvisning på Rögle utvisning och många i rad, det är inte domarens fel, det är Rögle-spelarnas fel som är helt enkelt är odisciplinerade i många av de fallen.
Ja, de fortsätter ta utvisningar efter de två som Skellefteå utnyttjar och gick ifrån till 2-0 där, så fortsätter ju Rögle-spelarna ta åka på två år. Det sa de ju själva efteråt också, att det var för att de inte var först i puckarna i de här sekvenserna. Även om de spelade upp sig så var det ju ingen som var nöjd med den insatsen. Och på alla de här slutspelsmatcherna så är ju det Rögles plump i protokollet. Och i slutändan är det ju det som kostar dem en match. Men för att återkomma till de här situationerna då. Britens situationen efter att ha sett den reprisen. Där kan man ju däremot diskutera vad det skulle varit för påföljd. Det är ändå en handske som kommer. Nu har jag inte den helt fast i minnet, såg den inte innan vi spelade upp, utan såg den sent i natt. Men det jag såg där var att det är en handske som kommer och liksom trycker in hans ansikte i sargkanten. Det är väl klart att det kan man tycka borde ha gett någon slags påföljd.
Definitivt.
Men jag får bara säga också här på domarna, det här med de bortdömda målen, de granskade målen. Det är ju precis samma där. Känslorna svallar ju för supportrar, känslorna svallar för spelare. Det var väl Frödén i Skellefteå som totalt såg domarna efter att Skellefteå fick det här sena målet som Möller gjorde i match 4 bortdömt. När Frödén helt uppenbart åker framför och alltså i ansiktet på Rifak, även om det inte är någon kontakt, så är han ju i målgården, skymmer sikten för Rifak, och enligt regelboken då så ska det inte vara något mål.
Men jag tror en del inte riktigt kan reglerna. Frödén kan ju inte kunna reglerna själv om man säger att det är lotteri i den situationen. Men en spaning i detta sammanhang som jag faktiskt kan ge till Rögles fördel, att jag tycker faktiskt att de har kommit ganska långt vad gällande att för några år sedan så hade Rögle skrikit och gapat och låtit precis som supportrarna. Men jag tycker faktiskt att de har kommit en rätt så långt bit där. Precis som Skellefteå, när de får sitt mål bortdömt i Ängelholm och är upprörda av det, sen gör de mål direkt efter oss. Jag tycker liksom att det har varit flera, efter den tredje matchen i Skellefteå, man drar på sig jättemycket utvisningar. Då, det är ingen som bör kasta skit åt något annat håll. De kritiserar sig själva att vi måste skärpa till oss. Och samma efter gårdagens match med den här situationen med Teddy i slutet av tredje perioden där. Par tveksamma grejer, någon packout av Skellefteå som inte blir en packout. För några år sedan hade liksom Cam Abbott ryckt av sladden eller klippt den i direktsändning. Men han är ju redan där samlad och blickar framåt. Så där tycker jag faktiskt att de har tagit stora kliv till att bli mer värdigare och fokusera på det som de kan fokusera på. Det som de kan påverka.
Sen är det också så att det är Skellefteå som har haft de här situationerna mot sig. Jag tänker på det här läget när Ekestol Jonsson har kontakt med Lindvall. Det döms mål, och sen har Skellefteå en situation som är ganska liknande. Ni får hjälpa mig här i
första matchen. Vi jämför med första och andra. Va?
Första och andra, ja, precis.
När Skellefteå får ett mål bortdömt och Rögle får det inte. Och det är ju ganska viktiga mål om man säger så.
Det är det ju, och där har ju Skellefteå fått de bedömningarna mot sig. Och det är det jag kan tycka är det störiga med den här regeln. Att det blir en bedömningsgrej för domarna. Stör spelaren, målvakten tillräckligt mycket där för att det ska dömas mål eller för att det ska dömas bort. Det hade ju varit mer fördelaktigt någonstans att ha en regel som säger, är det kontakt med målvakten inne i målgården, inget mål, för att alla bara ska kunna släppa det och gå vidare. Om man nu ska ha de här reglerna som är så strikta redan vad gäller blå område.
Ja, och jag har ju en polare som är hardcore Stan supporter och han skrev ju bara till mig just efter den situationen när Rögle fick sitt mål godkänt i andra matchen där att nej, exakt samma situation, jag ger upp. Han var så tröstlös. Så att det finns ju från båda läger här. Det kan vara viktigt att ha med sig det att om ni Rögle supporter känner er förfördelade så gör jag ju också Skellefteå supporter också det. Så det är ju, ja, det är ju verkligen svart eller vitt i de här lägena.
Men jag tycker om man jämför lagen så tycker jag att Rögle än så länge har varit bättre på att på något vis kanalisera sin ilska. Jag tycker liksom att flera Skellefteå-intervjuer där man har fokuserat på Skellefteås tränare Stefan Hedlund, om man heter, sa ju inför någon period igår, refererar liksom till att han inte ville kommentera den här tomteverkstan eller sånt. Som
ganska, tomtarna på loftet, sa han.
Tomtarna på loftet, som är ett ganska raljant. Han ville inte kommentera det, men han tar ju liksom heder och ära av domarna genom att säga så.
Och det var ju efter den här Frödén-situationen som man då, när man,
just det,
alltså enligt regelboken, så är det ju liksom, ja, det ska ju inte vara mål. Sen kan man ju tycka vad som helst om boken i sig, att ja, vi vill ha fler mål i svensk ishockey, det där ska alltid vara ett godkänt mål. Ja, det kan man absolut tycka, men nu är ju inte regelboken så, då får man ju förhålla sig till den faktiska regeln för båda lagen. Så det blir ju en, på något vis blir det ju en icke-debatt som bollar upp när man adresserar sådana här mål som enligt reglerna så ska det ju inte vara mål.
Men precis.
Eller vad hade vi, ville du säga något, Hjelm, förlåt?
Nej, men bara för att runda av det. I så fall kanske inte Rögles mål heller skulle ha varit mål i match 2 enligt regelboken.
Exakt, och det är där det blir en bedömningsfråga då för domarna. Stör spelaren målvakten tillräckligt mycket eller inte? Ja, alltså jag hade uppskattat inför framtiden, oavsett vilket håll man väljer, om man bara säger okej, vi tillåter mer i målgården eller vi tillåter ingenting alls. Det ska inte vara någon slags gråzon däremellan, utan bara en tydlighet.
Nej, jag får ju känslan, nu kommer jag ju att dundra på här nu, men jag får ju också en känsla av att, men vad är det här? Ska sådana där mål dömas bort enligt regelboken? Ja, men då är det ju ingen mening att ha spelare framför mål. Det är ju petigare än innebandyn, och det säger ju ganska mycket. Alltså, kom igen, utveckla. Vill vi ha fler mål, ta bort en sån regel. Det blir ju tram som, fast ta de målen. Ska man inte få vara i närheten av målvakten överhuvudtaget, då har ju målvakten en oerhört fredad zon. Jag tycker att regeln är kass faktiskt.
Ja, eller så är det bara så att spelarna ska förstå att man inte ska åka framför målvakten i målgården. Det hade också varit ganska enkelt.
Ja, fast det är ju ändå en ganska väsentlig del av alla bollsporter att faktiskt skymma målvakter och hålla sig framför mål. Alltså det går inte att plocka bort den ingrediensen. Jag tycker att målvakten är för fredade där.
Nej, men det är ju också en talang. Nu är reglerna som du med. Du får inte vara i målgården och störa målvakten, för då blir målet bort. Det borde ju alla spelare ha fattat vid det här laget. Vissa spelare är ju jätteskickliga på det. Dennis Everberg är ju otroligt skicklig på att stå en halv meter. Du kan ju ändå skymma målvakten fast du är utanför målområdet. Lukas Ekstol Jonsson som är i målgården när Bristet gör mål, han ska inte vara där. Jesper Fredén behöver inte vara i målgården igår heller. Det är ju någonstans en oförmåga att man inte... han ska åka Fredén förbi en meter längre ut, så skymmer han ändå Rifalk och det blir mål. Så någonstans... Ja, man kan tycka att regeln är kast, men nu är regeln så. Då får man ju försöka anpassa sig till den. Ju. Och spelarna är olika bra på det.
Såklart. Men min åsikt här är ju inte att man måste anpassa sig efter regeln nu, utan jag tycker att man ska göra om regeln. Att inte Skellefteås mål i första matchen blir mål. Jag menar, där handlar det ju inte om att någon åker in i målgården med flit och skymmer målvakten. Alltså det är ju en petitess. Om sånt inte kan bli mål, då tycker jag att regeln är fel helt enkelt. Och tycker att man ska se över regeln. Det är det som är min poäng. Inte att man ska anpassa sig efter regeln nu. För nu har vi den regeln som gäller nu.
Ja. Men vi kan väl enas om att det kommer säkert att bli en ny nervpärs med, liksom, med domslut som kommer ifrågasättas. Jag tror det är många som inte mår så bra, inte kommer att sova så bra natten som kommer här till torsdagen.
Nej, och du får ju verkligen, verkligen, verkligen hoppas att domarna inte hamnar i centrum. Varje beslut är så otroligt viktigt och betyder så otroligt mycket. Så det får inte bli någon sån här bedömning som tippar över till ett lag. Så det blir en enda stor diskussion efteråt om att det var det domslutet som gjorde att det laget gick till SM-final. Låt oss hoppas på att slippa just den delen och att det får vara spelet som avgör.
Kan jag bara sticka emellan här, vi pratar ju om Britén, vi pratar ju inte om Sar eller Everberg riktigt vad gäller deras nuvarande status, i alla fall den information vi har fått eller fick av Kristoffer Alvengrepp då sent efter match 4. Han säger ju i den texten apropå Sar då, som var med uppe i Skellefteå, flög med laget upp men kommer inte spela någon av matcherna, att de jobbar med honom varje dag, men att det då var lite för tidigt att säga om man spelar eller inte i torsdagens match. Sen frågar jag honom om det är avskrivet. Och då säger Alvengrip, med spel också, då säger Alvengrip att nej, de gör vad de kan varje dag. Men sen får de se om tiden räcker. Så det verkar, om det inte är rökridå som Rögle lägger ut, så verkar det som att det är kamp mot klockanläge för Sar inför match 5.
Mm. Just det, jag tror att efter att ha läst texter i slutspelet tror jag Kristoffer Alvengrip kan ha en framtid inom politiken. Han skulle kunna bli en alldeles utmärkt politiker. Det är mycket, jag vet, fattar att man inte kan rulla ut texten, men det blir nästan lite komisk retorik när man är tillgänglig och vill prata men inte kan säga någonting.
Nej, och det blir ju också ett svårt läge för oss när vi ska göra det. För vi måste ju kolla av skadeläget när Rögle har liksom 3-4 nyckelspelare som är eller har gått sönder. Så frågorna måste ju ställas. Men jag håller absolut med dig, Daniel. Det är icke-svar. Man får liksom ibland är det något ord som bara kan tyda på någonting. Jag hade en fråga svar till Alvengrip när jag frågar om
episk
Everberg. Vad det då jag sa om Everberg, då sa Alvengrip, vi ska undersöka Dennis vidare imorgon, det är vad jag kan säga om honom. Och så frågar jag, är spel aktuellt då eller utslutet? Vi får undersöka honom först, sen får vi se efter det. Och så frågar jag honom, bedömer du skadan som allvarlig eller av den lindriga slaget? Jag får hänvisa till tidigare svar. Det är alltså på något vis är det ju svårtolkat.
Du blev inte så mycket klokare.
Nej, det blev jag inte. Men som sagt, ibland så är det ju så också att när man ställer de här frågorna så har klubben bestämt sig och säger att nej, men nu är det, kan vi lika gärna gå ut med att spelaren i fråga missar resten av säsongen. Så frågorna måste ju ställas, i vilket fall.
Men klockan 8 på torsdagskvällen kommer vi faktiskt att få veta om Dennis Everberg och Daniel Sar är skadade eller inte.
Det kommer vi, och Everberg då, nu har vi pratat om Britén, vi har pratat om Sar, och då kan vi bara kort beröra Everbergs status också. Och där säger Alvengrip att vi har lite undersökningar kvar att göra på honom på hemmaplan innan vi kan säga någonting mer. Och han ska då enligt Alvengrip undersökas inför under onsdagen idag då.
Jag får bara säga att man kan väl skilja liksom på politiker och Alvengrip. Politiker kan ju säga ingenting för att det liksom ingår i, de vill inte säga någonting. Man kan ju ha viss sympati, det är inte så att det raljerar över honom. Han är ju tillgänglig, ställer upp och svarar på frågor. Sen fattar vi också, i slutspel att man inte kan liksom säga att ja, men så har lite ont i vänster armbågen, men vi ska ge honom en magnesyl och hoppas att det blir bra. Ja. Det fattar vi ju att det går ju inte. Han är ju bakbunden av 100 olika skäl.
Spelets regler är ju spelets regler i ett slutspel. Det fattar vi, det fattar Rögle, det fattar säkert alla ni som läser de här texterna också. Vi har en agenda där vi behöver ställa de här frågorna för att få liksom någon slags koll, någon slags information. Alvengrip i det här fallet har sina agenda som han har fått säkert från ledningen, vad han får och inte får säga. Så det handlar ju inte om honom, det handlar om att man vill ge så absolut lite information man kan till motståndarlaget. Det är klart att Skellefteås scoutning och taktik också kan bli annorlunda om de vet att oj, Everberg sa tillbaka, då kommer Rögle ställa upp så här i sitt powerplay igen. Så är det ju.
Skellefteå behöver inte köra sikta på vänster armbåge på Sar, för jag har ingen aning om var han är skadad någonstans.
Magnesyl. Där avslöjade Daniel att han inte tillhör 2000-talets Magnesyl. Och jag var tvungen att sitta och fundera på, ja, det var länge som man hörde det ordet.
Mm. Det kan ju vara, man kan inte ge spelarna någonting heller, för det är mycket som är dopingklassat. Så jag tror man slipper syssla med medicin, att man räcker, man får skriva bokstäver.
Men vi har ett läsarmail också som vi ska avhandla innan vi stänger veckans poddbutik.
Ja, men har vi inte några? Har vi inga fler goa rapporter från... Har vi känsla kring imorgon? Det här med att är inte folk skitnervösa?
Jo, det är klart folk. Alltså jag fick ett par tre mejl igår efter matchen där någon skrev att man redan hade bestämt sig för att helt enkelt inte se match 5. Att man inte redde ut det. Alltså nerverna klarar inte en supporter att se den femte matchen. Det är nog många som känner ungefär likadant, att det här är väldigt, väldigt stort för folk i Ängelholm med omnejd. Och det är väldigt många, som du sa Daniel, som kommer att vända och vrida på sig hela natten mot torsdagen.
Ja, men jag har en kompis som bor norrut i landet. Han vågar inte se matchen. Han ska köra bil. Han bestämt sig för att köra bil söderut mot nordvästra Skåne just under torsdagskvällen, för att han kommer inte att klara att se matchen.
Är man en stor sympatisör så är det ju egentligen mer en fruktansvärd plåga än en salig glädje i en sån här tillställning. Samtidigt, ena delen av en vill inget hellre än att se den. Den andra delen vill bara att den ska vara över och att SM-finalplatsen är säkrad.
Ja, men dramaturgiskt, ja, det här är ju helt fantastiskt. Dramaturgiskt blir det inte bättre. Alltså, de här två lagen mot varandra, med det de står för, det vi har sett tidigare, är en helt avgörande match. Alltså det är ju historia som skrivs framför ögonen på en liksom torsdag kväll. Och med tanke på, det hade varit skillnad om det hade varit en sån matchserie, dragkamp för matchserie som hade varit tradig att se, och det hade liksom varit den typen av hockey. Men nu vet man bara att det kommer att bli åka av, och man vet att det kommer att smälla, och man vet att det kommer att bli dramatiskt.
Vi skrev redan i början på fjärde matchen, man är inte helt osugen på en femte avgörande match i den här serien.
Precis.
Ska ni se den?
Jag ska se den. Jag kommer att sova gott.
Alltså, ni ska se den?
Vi ska se den. Vi ska hamra hem så mycket text och allt till våra trogna läsare som vi bara kan.
Ja, hela känsloregistret kommer att vara med. Allt från lidelse, passion, smärta. Oh, det kommer att pendla så mycket. Det är rena berg-och-dalbanan under en sån här match. Så det är bara för er att förbereda er så gott ni kan. Ta det lugnt. Gå ut och motionera. Njut av livet fram till torsdag kväll.
Ska jag läsa upp veckans bästa mejl?
Ja,
vi har ju skitmycket bra lyssnare och läsare som kommer med perspektiv på allting. Och då fick jag att inte lägga roligt mejl som vi fick från Mats förra veckan, men tänkvärt. Jag frågade Hans Johansson om jag fick läsa upp hans mejl, och det fick jag. Han skrev så här: "Hej och tack för en bra podd som jag följer med stor behållning. Jag skriver eftersom jag vill framföra en annan vinkling på hockeyn i kombination med den pågående coronapandemin. Där frågeställningen kan härledas till tankarna kring om flaskan är halvtom eller halvfull. För visst är det tråkigt, men nära nog folktom isar. Självklart saknar vi sången, trängseln och närheten. Vi saknar till och med de självutnämnda experterna och det blaskiga kaffet i pausen. Men tänk om det inte hade spelats en hockey överhuvudtaget. Vad skulle vi gjort i så fall? Nu har vi i varje fall haft de kvällarna att se fram emot, och de har blivit små men betydelsefulla avbrott i en annars urtrist och nedbrytande coronavinter. Jag har sett varenda match tillsammans med min kamrat Magnus. Det har skänkt oss gemenskap, och framförallt så har det burit oss genom en annars pissig tid. Så både han och jag vill på detta sätt säga tack för underhållningen. Tack för hjälpen att hålla ut. TV-skärmen kan inte kompensera en publikkokande katena, men den har samtidigt blivit viktigare än någonsin, och ibland så är det nyttigt att inse att även de små sakerna har betydelse, samt att få vänta på något gott på samma sätt som ett barn väntar på jultomten. Men varken glädje eller sorg varar för evigt, och det kommer en dag när hallen öppnas upp på nytt. Då kommer det att bli ett bakvänt kosläpp och entusiasmen och glädjen kommer att vara större än någonsin. Men just nu får vi nöja oss med att jubla i sofforna, vilket vi gör med tacksamhet för underhållningen. För underhållningen har burit oss genom en annars tung och besvärlig tid. Och för det säger vi tack till den här vinterns tre mest betydelsefulla bokstäver. RBK. Hälsningar Hans och Magnus.
Det tyckte jag var fint. Det var tänkvärda ord. Och det finns en mycket god poäng i det. När allt har ställts på ända. Då måste man gripa tag i de halmstrån som ändå skänker en viss tillfredsställelse och mening med livet och allt det som blir väldigt stort och djupt här i avslutningen av podden. Men det gäller, tror jag, för var och en att hitta sina spår att gå för att få ut någonting av de här dagarna.
Fina ord. Ska vi låta dem sätta punkt för filosofiska rummet i Röglepoddens regi?
Det tycker jag. Det var väl ett perfekt avslut och även en ingång till match 5 där det är liksom, förutsättningen är som det är. Det ska bli, oavsett vilket, så ska det bli fruktansvärt kul att se det här avgöras.
Mycket trevligt, mycket roligt. Vi lovar att fortsätta bevaka det så nära och intensivt och proffsigt vi kan, helt enkelt.
Tack så jättemycket till er som har lyssnat. Och ska vi tacka någon mer?
Ja, ska vi. Vågen Försäkringsbyrå, de är trogna gäster, trogna kunder. Det är vi mycket glada för.
Då så! Vad trevligt!
Kul att se er, pojkar!
Nu börjar vår uppladdning. Vi har börjat den nu och nu har ni också börjat den i och med att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Och du, Hjelm?
Ja.
Håll i hatten.
Ja, det gör jag.
Och nu åker vi.
Sombreron.
Håll i sombreron, Hjelm. Nu åker vi.
Det ska jag göra.
Vi får väl se om vi är tillbaka nästa vecka och summerar säsongen eller om vi är mitt i en SM-final. Om Gud är med oss och grejerna håller så får vi se var vi landar. Eller vad säger du, Hjelm?
Om träskorna håller.
Exakt.
Så säger vi. Njut av livet så hörs vi.
Hej.
Hej.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.